If love is overrated, I love overrated. If love is overrated, I love overrated. Oh, if love is overrated, I love overrated. Om kärleken är överskattad, så älskar jag det överskattade. Så sjunger Gregory Porter i den här refrängen. Mycket finare än jag och med stadigare stämma, men ändå. Redan i första versen av den här låten, som är väldigt fin, så lyder en fras så här. If love is overrated, why is it the only thing I serve? Alltså ungefär, om kärleken nu är så överskattad, varför är det enda jag helhjärtat tjänar? Ja, ni har säkert förstått vid det här laget att det kommer handla om kärlek idag. Det är inte så konstigt. Det kommer handla om att kärleken ser ut som någonting. Den ser ut som Kristus. Det handlar om att kärleken som ser ut som någonting därför berör oss. Det har med våra liv att göra och med den värld vi lever i att göra. Men mitt dilemma är ju alltid det här att hur ska jag kunna tala om kärlek? För när jag försöker göra det så blir det antingen väldigt platt eller så blir det lite intellektuellt resonerande. Och ni vet ju hur tråkigt det kan vara när man talar om kärlek. Eller så blir det sentimentalt eller något sånt där. Hur talar vi om Guds kärlek utan att falla in i de där lådorna liksom? Hur lever vi kärleken? Som nådens fina hantverk. Ja, då är det bra att vi har fått det här brevet för att hjälpa oss lite grann på vägen. Inte bara till språk för kärlek utan också till kärlekens liv, tänker jag. Och Johannes börjar ju med att påminna brevets mottagare och därför också dig och mig om saker han hört från sin vän Jesus. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, säger Jesus. Han säger det till sina närmsta vänner, bland dem Johannes, den där natten när de är samlade, innan hans arrestering, innan skenrättegång och avrättning. Det är sista natten med gänget, då Jesus på något vis förklarar för dem till sist vad det är som är grejen. Varför han har levt, varför han har talat som han har gjort och varför han kommer att dö. Och Johannes upprepar det här nästan ordagrant här. Han skriver, som vi hörde innan i början av gudstjänsten, att vi har lärt känna honom, förstår vi, av att vi håller hans bud. Hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den retoriska frågan blir, vad är då budet från Jesus vi ska hålla? Men det är ju inte så svårt. Vad är det som Johannes tar upp? Jo, älska. Älska. Älska varandra. Älska varandra med sårbar kärlek. Älska i en trasslig tillvaro, i en trasslig värld med trassliga relationer. Lär er att älska. Ge er tid att lära er kärleken som är nådens fina hantverk. Genom hela brevet går det här temat. Och det kommer vi att märka såklart de veckor som följer. Men Johannes plockar ju bara upp det som själv, eller som Jesus själv har ritat upp som kyrkans väg. Som livsattityden som ska följa de som följer honom. Johannes minns ju. Han minns vad Jesus sa den där sista natten med gänget. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Det där minns Johannes. För han skriver ju till en församling där det finns splittring av ett eller annat slag. Där det till och med finns de som har lämnat. Men han ger inte dem som är kvar, för det är till dem han skriver. Han ger inte dem någon konfliktlösningsstrategi eller sådär. Utan han ger dem en påminnelse om kärlek. Om kärlek som ett gammalt bud som de, som han skriver, har haft ända från början. Det här känner ni till. Ni har hört det här så länge. Därför att Johannes visste att det var missförståndet av kärlekens ärende. Det var förlusten av vem Jesus själv var som låg bakom den här splittringen. Och det är därför han trycker extra på det. Till och med på så sätt att han kallar det för ett nytt bud. Därför att budets innehåll har blivit så synligt i Jesu liv. Och skriver han också i ert liv. Älska varandra som jag har älskat er. Alltså det nya budet bjuder in till ett sårbart, självutgivande liv. En kärlek som ser ut som någonting. Och som har fått sitt mönster i Jesu liv, i hans död och uppståndelse. Kärleken syns, kärleken bär frukt. Genom att den formar en gemenskap som mitt i olikheter, spänningar och missförstånd vittnar om vem Gud är och har blivit i Kristus. Johannes skriver därför att han för evigt har formats av det liv han levde med sin vän och de ord Jesus sa. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Alla ska förstå. Och det behövde Johannes påminna sina vänner om. För det var där det hade brustit. Där föddes splittringen. Och hela det här stycket text som vi läste i början, det leder precis fram till det här, att älska varandra. Alla de här orden som vi hörde om att känna Jesus, hålla hans bud, bevara hans ord om kärlek. Alla ord och uppmaningar om att vi är och förblir i honom. Och till sist den där uppmaningen att leva som han levde. Allt det leder till detta och sammanfattas i den mening som kommer alldeles mot slutet. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Kärleken ser ut som någonting. Och det är också därför Johannes skriver så nyktert om synd. Alltså synd i betydelsen att oftast omedvetet kanske nedvärdera andra eller sig själv i en gemenskap. Och på så sätt dra gränser och undvika den där sårbarheten det innebär att lära sig att älska. Eller som Johannes beskriver det, att vandra i ljuset. För det är det han menar. Att istället vara kvar i mörkret är att inte ha tålamodet att lära oss att tala sant om och till varandra. Och att inte hålla fast vid modet och tålamodet att förlåta eller reda ut saker som trasslat till sig. Att vara kvar i mörkret, det är att inte se livet. Att förneka Jesus till och med. Men att vandra i ljuset, det är att tålmodigt, och tro mig, över en hel livstid lära sig nådens fina hantverk. Det vill säga att älska dem som är bredvid oss, så att en gemenskap byggd på sanning och förlåtelse kan formas. Det tar en hel livstid. Och det är ju bara möjligt därför att det var precis det Jesus själv gjorde innan vi någonsin kan försöka göra det. Han sökte och byggde gemenskap. Han gjorde det öppet och med den här sårbara och självutgivande kärleken. Och det blev till sist kostsamt. När Gud drar nära så tar vi avstånd. Hans vänner övergav honom. Hans fiender sökte länge sätt att bli av med honom och lyckades till sist. Världens vägran att ta emot Guds gästfrihet, den kostar Gud allt. Det är därför Johannes är så nykter när han talar om synden här. Därför att det är valet i längden att inte älska sin broder. Att ta avstånd också från varandra, inte bara från Gud. Men När kyrkan kan släppa den där, kanske är det stoltheten. Släppa ner axlarna och öva sig i den där kärleken. Över tid, utan att vara rädd för konflikter, för de kommer, det vet vi. Utan att vara rädd för att misslyckas och utan att vara rädd för att ibland se lite löjlig ut, för det kommer vi också göra. Ja, då kommer det att synas. Kärleken ser ut som någonting. Och då tänker jag så här, det där fina teologiska uttalandet att släppa ner axlarna och öva sig i kärleken utan att vara rädd för att misslyckas eller se löjlig ut. Det är mitt taffliga sätt att översätta det som Johannes kallar att själv leva så som han, det vill säga Jesus, levde. Det är det det är. Det som bygger ärlig, sårbar och ömsint gemenskap. Nådens fina hantverk. Och när det händer så förstår ju vi och andra vad grejen är. Livet blir synligt. Det blir synligt för alla. Jag vill avslutningsvis berätta en historia om just det. Stefan lutar sig framåt. Han fäster sin blick i mig och så tar han tag i bordsskivan. Skakar lite på den och säger: jag vill kunna ta på den. Han återkommer väldigt ofta till det här när våra samtal rör sig mot Gud, och det gör de ganska ofta. Alltså Stefan söker efter något påtagligt och konkret efter många år av tomma ord. Oftast från folk som mig, som är sådär halvprofessionella kristna. Han söker tillit till Gud efter att i så många år ha burit en dom över sig själv, uttalad utav just en präst. Ingen drinkare kommer in i Guds rike. Stefan är alkoholist. Det är söndag och vi sitter i ett rum i Frälsningsarméns lokaler i Malmö där det pågår en ekumenisk lunch, en måltid. Ett delat bord där hemlösa som Stefan också är, ensamma åldringar, frikyrkotonåringar och frälsestanter äter och samtalar. En del dröjer sig kvar en stund, för det här är slutet av måltiden. En del dröjer sig kvar, lägger sig i soffan och sover en liten stund. En del packar i sig en matlåda och går ut i det osäkra igen. Somliga går in i det angränsande kapellet för att fira gudstjänsten som börjar precis då. Så blandas i det här rummet ljudet av lovsångsband, slamrande tallrikar och dofter av fuktiga kläder, fotsvett och lasagne. Något sånt där, kaffe. Så släpper jag min ögonkontakt med Stefan och försöker göra honom uppmärksam på allt det här som jag just berättade, det som pågår i rummet. Den här trassliga gemenskapen. Och så säger jag till honom någonting i stil med: du vill ha någonting att ta på. Se dig omkring. Titta i rummet. Det här är det bästa jag kan ge dig. Det är allt jag minns faktiskt. Alltså jag hoppas jag sa något fint om hur himlen blir synlig i sådana här gemenskaper, sådana här stunder. Också för drinkare som honom, som omfamnas i det. Jag tror inte jag sa det. Jag kommer inte ihåg det i alla fall. Jag skulle önska att Stefan förstod hur Gud blir påtaglig på det här sättet i en gemenskap som är väldigt olik och trasslig. Men där det händer någonting, där kärleken syns. Men jag vet inte om det någonsin gjorde det för honom. Det jag vet däremot, det är att min vänskap med Stefan och den här röriga och sällan konfliktfria blandningen av människor som arbetet med hemlösa gav, att de lärde mig saker som jag aldrig har glömt. Att kärleken ser ut som någonting. Och att utforska det där nådens fina hantverket som kärleken är. Och att utforska den gemenskap som långsamt formas utav det. Det är det jag vill göra. Tills jag trillar av pinn, faktiskt. För om kärleken är överskattad, då älskar jag det överskattade.